Måndag morgon.
Jag kan inte.
Du är på jättebra med det här,
ja. Ja, men du smittade av det. Du har ju svarat, alla har frågat hur vi mår.
Mm.
Och du har ju svarat för min del, för alla skull. Du bara, vi mår fantastiskt. Alltså, vi har aldrig mått bättre.
Men och det känns som att när jag säger det så tror folk inte på mig. Alltså de kollar med skeptiska ögon, typ nervös, skrattar lite, vilket är så konstigt. Man
bara, hur mår du egentligen?
Ja, men man kan inte få må jättebra och säga det.
Ja, men det kanske är den här att du mår så bra att det känns fake.
Ja, ja kanske. Men det är inte därför vi är på bra humör. Utan vi är på otroligt bra humör för att vi har en otrolig gäst med oss idag.
Jag skulle tro att du skulle säga för att det är första maj.
Nej, jag vill såklart
alltså, varför får ingenting handla om mig
upp vår gäst och höja honom.
Jättekul. Okej, ja, lyft honom.
Ja, Johannes Hansen.
Hej.
Välkommen. Du har varit med i podden förut.
Det har jag.
Och det var ett otroligt uppskattat avsnitt.
Vad kul.
Ja, så vi kände ju att vi måste bjuda in Johannes igen till podden.
Ja, vi behöver lite av din... Du är liksom hård, rak, ärlig men också så peppande.
Mm.
Jag följer dig på Instagram för att få upp så korta videos. Och man blir liksom så här... Ja! Eller
man,
du vet, den
känner
där känslan.
Empowerment skulle jag vilja säga.
Ja, empowerment.
Hos sig själv typ. Att man är så här... Ja, nej men du är ju grym på det du gör.
Tack för det.
Är du?
Vad fina ni är.
Ja,
nu känner jag mig
nu lyfter vi
ja,
dig.
Ja, nu känner du dig sett. För er som inte känner Johannes. Eller vet
lyssnade
han,
på vårt senaste avsnitt.
Exakt, det var ju ett tag sedan. Så är du mental coach slash PT. Också författare, har släppt flera böcker. Och har en podcast där du släpper avsnitt inom olika områden som inspirerar andra inom självkänsla och självförtroende och...
Självutveckling ja. Och så vidare.
Mm. Precis.
Alla de här själv.
Ja,
exakt.
Ja, verkligen mycket.
Alltså handlar om en själv.
Kan inte ni kontextualisera varför det är så kul just nu? Det är för att jag har drivit med er.
Ja, alltså, självupptagna.
Johannes kom in här i studion och kände att liksom han inte kände sig så välkommen. Att vi bara pratade om oss själva.
Det gjorde jag kände mig välkommen. Det var bara att jag kände mig välkommen väldigt kort.
Ja. Och sen började det handlade om att vi hade jättebra ljus, vi hade en tan. Ja. Det var väldigt mycket vi. Ja. Och sen var jag såhär, ja, hur mår du då?
Ja, och då känner jag mig inte sedd. Och nu känner jag mig sedd.
Ja, men det är bra. Fint. Ja. Det är bra.
Är det något som fattas? Har vi,
ja, men jag skulle väl säga att ja, men min ingång är ju att jag vill hjälpa människor att utvecklas. Så är det ju. Och det handlar ju mycket om själv. Så är det. Men det handlar ju också om att förstå hur man kommer ur sig själv.
Mm.
Apropå det vi driver om nu.
Mm.
Att träna sig själv till att må bättre handlar ju om att inte vara lika självupptagen.
Mm.
Så det är därför jag tycker att det är inspirerande att inse hur vår kultur utvecklas just nu.
Mm.
När vi då samtidigt brottas mycket med psykisk ohälsa. Och vi tenderar att bli mer och mer självcentrerade.
Mm.
Så då finns det ju, humor är fantastiskt. Mm. Alltså det är det som man kan göra för varandra. Att bara driva med, okej, hur mycket handlar det om dig just nu? Liksom, så att man kommer ur sig själv. Och hjälper någon att även när vi har den typen av pasta, träningspass som i podden. Att få någon att säga, aha, okej. Okay. Det kan till och med vara så att jag fastnar i negativa tankar. För att jag har fått för mig att mitt liv är speciellt och jag har det sämre än alla andra.
Mm.
Och om jag börjar prata med andra om det, så det i sig kan vara läkande. Liksom. Mm. Att jag inser att, så här, aha, okej. Okay, så att de utmaningarna jag har delar andra också.
Mm.
Och de har gjort så här för att lösa dem. Och det inspirerar mig.
Mm.
Så det är väl ansatsen, det är lite komplement till det ni sa. Men, det inspirerar sig.
Hur länge har du ägnat dig nu åt... Alltså... Mental hälsa.
Ja, åt mig själv.
Nej, ska... men åt dig själv. Men, alltså, det, nu, du har ändå hållit på ett tag nu.
Ja, men om man börjar in i det. Jag började ju med det här för att jag behövde plocka ihop mig själv.
Mm.
Så att jag har ju ägnat mig åt mig själv. Det var ju så det började i tonåren. För att jag hade panikångest. Och det var supertufft att vara jag. Liksom. Och då hittade jag självhjälpsböcker. Mm. Och genom att läsa om andra och höra om andra som hade tagit sig igenom det och utmanat sina rädslor och börjat stabilisera sin värld, så en lång historia kort, så blev jag väldigt intresserad av personlig utveckling och blev hjälpt av det. Och där började det, och sen har det varit en lång resa. Men jag satte igång min verksamhet som svintaggad 21-åring. Och är 37 idag.
Mm.
Så att det är många år nu som jag har på olika sätt då. I början vidarebefordrat inspiration, var liksom peppad. Titta på det här, ni måste läsa de här grejerna också, lyssna på det här. Och sen kliva ut som mental PT och träna andra till att kunna bli starkare.
Skulle du säga att jobba som det du gör också hjälper din egen resa, förstår
100%.
Du?
100%. Ja, ja. Alltså en del är ju att du pratar ju om saker som du själv behöver höra regelbundet. Och där skulle jag också säga att det är ett vägval nästan. Alltså vilka som gör det här en längre tid, hör sig själv prata om saker de behöver, men tänker det gäller inte mig.
Mm. Mm. Ja, men det är, ja. Ja, men ofta att man ger tips till andra
eller följer dem inte själv.
Som man inte följer själv.
Ja.
För man vet hur bra de är, men man ja, jag vet inte varför man inte följer dem själv. Det är ju rätt dumt, men
ja, det där har jag ändå gjort till en stor del av min grej, att jag ska göra det. Mm. Att jag liksom ska titta på vad jag håller på med, vad jag tror på, och synka det med hur mitt liv ser ut. Liksom. Mm. Det har varit en stor del av vad jag ägnar min egen självdisciplin till.
Mm.
Och det är ju inte alltid kul. Cool, alltså. Det är väldigt utmanande och jobbigt.
Ja, jag kan tänka mig det.
Så att göra det på ett sätt som inte liksom, sätter en för hög ribba som gör att det blir självplågeri, är ju liksom, det är mycket av övningen.
Mm.
Ja, 15 år in då.
Ja.
Är jag. I det.
Mm, spännande.
Peppande, pushande, coachande, massor med människor. Ja. Och sen vara med på en resa av att jag själv blir mer framgångsrik samtidigt som mina klienter blir mer framgångsrika. Och får liksom följa med på resor över lång tid. Och senaste tiden både då kunna ha en stor plattform av liksom lyssnare, men sen har varit runt på scener och haft turnéer och träffat publiker och fått höra så mycket olika typer av utmaningar och frågeställningar, och det kan lära mig liksom se mönster av vad vi alla brottas med och så skriva böcker utifrån det och sådär.
Mm.
Så det är liksom en hel, ja, det är en hel värld runt omkring mig som bara handlar om det här ämnet. Apropå,
en värld som jag älskar och är så intresserad av.
Ja.
Och du är inte lika mycket, säger
jo, men jag tycker att sånt här är så intressant att diskutera. Men det, för jag tänkte också säga det, att så här, vi, jag och Hanna brukar säga att vi inte är så djupa människor. Så vi brukar, eller jag, så här, jag talar för mig
själv.
Prata
för dig själv.
Du är inte så djup. Nej, alltså du kan vara det. Men okej, okay, jag då är inte så en djup människa. Jag tror inte jag känner efter så mycket. Jag tänker inte så mycket, utan... Men det kanske är då att jag är alltså så självupptagen och självcentrerad. Jag vet inte, jag kanske liksom bara gör allt fel. Men så här, så att jag upplever ju aldrig att jag liksom har problem med självkänslan eller självförtroendet. Eller har liksom svårt att göra saker. Absolut att jag kan liksom ha motgångar. Men så här, det är också så här, man kan bara ta typ som en vanlig grej som många kanske kan få ångest över. Typ på fyllan när man gjort bort sig.
Yeah.
Alltså aldrig någonsin haft fylla ångest liksom.
Mm.
Kanske för att jag inte kommer ihåg. Nej men alltså såhär. Nej men det är, ja, men jag vet inte riktigt. Jag bara känner att jag är inte så djup. Men jag älskar ju att prata om det. För att jag själv på ett sätt tycker att jag kanske har bra tips och sådana grejer. Till att så här, man inte bryr sig om vad andra tycker eller så.
Men jag håller, alltså, det är intressant att bara bena i det där. Men jag håller ju inte med. Från vårt förra liksom, samtal, så håller jag inte med om att du inte är djup. Liksom. Eller att så här, det beror på vad man menar med djup såklart. Men du har ju frågeställningar som är väldigt specifika. Alltså det är kul att prata med dig om det. Men du var inne i relationer, du var inne i att få ihop livspusslet. Du var inne, alltså, du har ju en serie av liksom, ändå då livsproblem som du nöter, tränar på och jobbar med. Så det kanske har att göra med att det finns vissa områden där du tycker att någon som är djup är någon som sitter och fastnar kanske till och med länge i vissa tanketrådar.
Ja, exakt.
Och då slår du ifrån dig det. Liksom. Jag upplever dig som en person som är bra på att gå vidare. Då, liksom. Skjuter åt sidan och så kör du. Liksom. Kötta på. Sådär.
Det är nog lite mer kanske när du säger. Men jag bara menar att så här, jag vet inte varför jag inte känner mig så djup. Men det är så här, ja, men du vet, men man har inte varit med om någonting som format en, du vet, så här, något trauma eller så. Inte för att man behöver vara, liksom, behöver vara med om ett trauma för att vara djup.
Bli krossad
men,
för att vara
djup. Men jag ser liksom inte att jag sitter och har liksom en vinkväll med tjejkompisar och liksom bara sitter och gråter och pratar. Och liksom.
Jag älskar definitionen av djupen då.
Jag känner mig som en kille nu. Jag känner mig som en kille
det.
Som inte har någon annan.
Ja, men det, och det är för att för, det är ju så här... Ja, du upplevs ju som det.
Exakt, det vänta, det jag hörde liksom. Precis att det jag sa lät som en typisk kille som tror, alltså när tjejer är djupa, att de gör såna här grejer.
Ja, men också men typ såhär, ja men jag är inte så liksom, håller inte på med de där områdena, du vet, alltså gråta, jag vet inte om det ger mig så mycket. Och du vet,
men jag gråter ju bara när jag är arg och aldrig när jag är ledsen eller så. Alltså, så det är också såna grejer, jag sitter ju liksom inte och, jag vet inte.
Men jag tycker att det här är lite att du bara säger det, att du låter som en kille i det. Jag menar, jag tänker, jag har vuxit upp i Borlänge liksom. Och delvis då så här, bruksmentalitet i stor utsträckning. Sån här hockeyomklädningsrumskultur. Mm. Liksom. Hur tänker du den relationen till att jag satte igång en verksamhet om personlig utveckling? Alltså, vad fan är det som händer?
Vad händer? Liksom?
Vad håller du på med? Liksom.
Ja.
Såklart. Och det är ju en väldigt jobbig känsla om man bär på, ja, men så här, tuffa frågor om vem man är, vad man vill, hur man mår.
Mm.
Och så möter man blicken från någon som bara så här, man ser att de tänker med förakt. Liksom.
Ja, men det gör jag dock inte. Jag är lite mer avundsjuk att jag inte funderar så mycket.
Mm.
Alltså du vet, ibland när vi sitter och hamnar i vilse i livet, vilket du är typ varannat, alltså halvår.
Mm.
Och jag är så här, det är inte så att jag tycker så här, bara vilken mest du är. Alltså grow up liksom. Utan jag känner ju snarare, varför ställer inte jag mig själv de här frågorna?
Mm.
Eller så här, varför stannar inte jag upp? Alltså yeah. Känns det som att
reflektera.
Exakt, varför yeah. reflekterar inte jag? Varför behöver inte jag känna som du så här? Du bara, men nu måste jag känna att jag är nuet och tar jag in allt. Jag är så här, varför behöver inte jag känna så?
Mm.
Så det är snarare så jag känner än att jag så här...
Avundsjuka.
Ja, jag är avundsjuk.
Mm. Intressant. Ja. Och det är ju inte vad många av de hockeyomklädningsrumskillarna gjorde.
Nej, där kommer min kvinnliga sida fram. Inte bara
jag är avundsjuk, Johannes. Nej, så var det inte. Kom hit, ska du få stryk.
Jobbig känsla.
Yeah, yeah.
Men vi har ju ställt frågor till våra vibbare och alltså lyssnare vad vi ska prata om.
Mm.
Och vi har tagit fram lite olika områden. Så att vi har liksom strukturerat upp. Så ser vi
wow.
hur
mycket vi hinner med. Yeah. Så att säga.
Men vi börjar då med självförtroende och självkänsla.
Yeah.
Och det som vi har diskuterat rätt mycket i podden. Som vi också, jag vet inte om vi kommer fram till något vettigt svar. Men det är ju, vad är skillnaden på självförtroende och självkänsla?
Mm.
Och kan man ha dåligt självförtroende
men bra självkänsla? Och vice versa. För det går ju. Eller?
Jo, jag vet skillnaden.
Ja, nu så.
Men
ja.
Nej, vi har gissat
så
oss
till skillnaden. Ni ska alltså testa mig. Ja. Det handlar om det.
Exakt.
Nej, men jag
vet att jag har bra självkänsla, men jag har sämre självförtroende.
Mm.
Och jag tror jag har bra båda.
Ja, du har nog bra båda.
Och då, vad valde ni att formulera som självförtroende och självkänsla för att kunna göra det testet på er själva?
Självkänsla är hur jag ser på mig själv, hur jag värdesätter mig själv. Att jag vet att jag är good enough, jag vet att jag är en bra person, att jag är värdefull, att jag är liksom viktig, att men jag är en bra person liksom. Mm. Och att jag älskar mig själv.
Yeah.
Och vill sätta mig själv i första rummet, att säga, men det är viktigt att jag mår bra typ.
Just det.
Tänker jag är liksom lite självkänsla. Och självförtroende är väl att jag tror på mig själv, vilket jag inte gör. Jag brukar säga att självförtroende har man om man kan gå in på en arbetsintervju och ja, men känna att man är så här, I got this.
Mm.
Typ.
Mm.
Även om man inte egentligen vet vad man sa.
Så det första är, tycker jag om mig själv?
Ja, men jag tror det.
Och en konsekvens av att man tycker om sig själv brukar då vara att man är trygg i sig själv.
Mm.
Man är trygg i nära relationer.
Mm.
Ja.
Mm.
Och det andra då, självförtroende, att man tror på att man kan prestera.
Ja, men exakt.
Ja. Mm. Det är ju den klassiska eller traditionella definitionen.
Förklaringen.
På.
Okej, jag tycker om mig själv och jag tror på mig själv. Det är självkänsla.
Jag tror på mig själv att jag kan prestera.
Det är självförtroende.
Och det är här den här bryggan mellan dem blir diffus. Därför att det finns mycket forskning som visar att det inte går att separera dem.
Jaha.
Därför att om vi sen ska översätta det i praktiken då.
Mm.
Hur gör vi för att träna upp vårt självförtroende eller självkänsla?
Fast där kan jag tycka ändå, när vi får in mycket problem så kan man höra ibland alltså skillnaden. Nu, jag kan inte komma på något konkret, men att man kan liksom ändå på något sätt skilja att det finns folk med bra självförtroende. Kan man inte säga då att självförtroende kanske också är lite utåt sett?
Mm.
Medans självkänsla är lite inåt.
Mm.
Så att du kan ju vara, vi säger, jag skulle ju kunna vara en person med jättebra självförtroende och jättedålig självkänsla. För när jag väl kommer hem sen så trycker jag ner mig själv lite.
Mm.
Yeah.
Men utåt sett så vet jag att om jag presterar så här så vet jag att folk tycker om mig. Och det är bra självförtroende.
Yeah. Och varför det finns ett problem att dela upp dem är ju oftast för det är lätt att bara vilja förstå vem man är och så stannar det där.
Mm.
Jag har bra självförtroende. Mm. Check. Eller jag har dålig självkänsla. Check. Okej, så vad ska jag göra då?
Mm.
Vad vill jag göra? Och mitt jobb handlar mycket om att träna människor till att bli starkare. Vad det nu är för någonting.
Mm.
Och där kan ju bryggan, där kan de gå ihop eller smälta samman. Därför att det kan ju vara så att du då, om vi nu ska gå tillbaka till att känna sig trygg när man växer upp, vilket brukar ha att göra med om man känner sig värdefull.
Mm.
Så kan det ju vara så att någon har slagit ner på dig för att du inte kunde prestera.
Mm. Ja, exakt.
Så att ditt självförtroende och din självkänsla sitter ihop helt plötsligt. Därför du känner dig dålig som människa för att du inte kan leverera eller prestera eller göra någonting.
Mm.
Fast hur ska vi nu nyckla upp det och separera dem och träna på två olika saker när du har byggt ihop dem?
Okay,
eller om vi tittar på till exempel, som jag ibland brukar använda som en formulering, vi skulle kunna se självkänsla som självförtroende i relationer.
Mm.
Det vill säga, tror jag på att jag kan vara en person i relation till andra?
Mm.
Det vill säga, kommer jag kunna leverera i relation?
Mm. Ja.
Och då blir det helt plötsligt ganska grötigt nu, som du märker. Alltså, då börjar vi liksom då börjar det bli så att de går in i varandra. Och vad jag brukar behöva göra tillsammans med en klient är att reda ut, vad är ditt problem?
Ja, vad är det du behöver jobba på?
Eller hur? Så att vi istället då för att tänka, jag har dåligt självförtroende, dålig självkänsla. Och ännu mer så när kulturen nu nöter ut det och många sitter och förklarar det.
Mm.
Och så liksom späs det ut. Då sitter ju någon och själv diagnostiserar sig själv. Och säger så här, men jag har, det här är mitt problem. Och jättemycket av mitt jobb de senaste åren är ju att stå på en scen eller sitta i en podcast och säga, det här tror du är ditt problem.
Men egentligen,
men det här är problemet.
Ja.
Så att ju fler människor som pratar om psykologi, ju större det har blivit, ju fler som mår dåligt, ju mer hittar man ju självdiagnoser.
Mm.
Ja. Och då är jättemycket av jobbet, om du ska hjälpa någon, att reda ut vad som egentligen är problemet.
Mm. För den har ju redan satt sig in på vad som är problemet.
Och den har börjat googla, att på samma sätt som många människor har problem med sjukdomar, för att de googlar alla sjukdomar som finns. Mm. Och så helt plötsligt sitter de och säger, men jag har det där och det där. Och så kommer de till en läkare och de bara, men lugna dig. Liksom. Mm. Det är inte det vi ska jobba med här, utan vi måste först bara titta på, äter du? Liksom. Mm. Samma sak här. En sak man vill ta reda på då är ju, okej, okay, jag upplever att jag har ett problem med självkänsla, säger vi. Jag har googlat på det. Så jag är ganska elak mot mig själv. Okej, okay, så inom vilka områden då? För det kanske finns områden du inte alls är elak mot dig själv.
Mm.
Det kanske inte pågår jämt. Okej, okay, så vad tror du är anledningen till att du är elak mot dig själv här? Dålig självkänsla är inte bara att du känner dig liten och svag. Dålig självkänsla kan ju också leda till att du känner dig stor och starkare än andra och slår ner på andra. Så du behöver också börja inse att, okej, okay, vänta nu. Så konsekvenserna av att jag känner så här gör att jag agerar ut på det här sättet. Varför håller jag på och blåser upp mig själv? Jaha, det är för att jag lärde mig i relation till mamma att om jag inte gjorde så, då typ förgjorde hon mig.
Mm.
Liksom. Hon sa, du måste vara stark.
Mm.
Är du inte stark, då jävlar liksom. Så då kände du dig svag, men du låtsades vara stark.
Mm.
Det är så sjukt att någonting som kanske då, typ så här, när man är 10 år,
yeah,
kan spegla hela ens liksom, personlighet när man är äldre.
Yeah.
Och, vi föräldrar har så sjukt mycket.
Ja, men och den insikten när det kommer till barn och förståelsen för den anknytningen som man skapar så tidigt. Alltså det vill säga, ett barn lär sig att i relation till dem som de är helt beroende av för sin trygghet. Hur ska jag bete mig här för att få kärlek?
Mm.
Och det är mönstret som du tenderar att ha resten av ditt liv,
mm,
om du inte jobbar med det.
Mm.
Och det är därför jag menar på att alla skulle behöva jobba med det.
Verkligen. Alltså, det är
så självförtroende, självkänsla, prestation och hur man känner kring sig själv. Absolut, är jag värd någonting? Men sen vill du bryta ner och börja bli intresserad av, hur ska jag jobba med det här då?
Mm.
Och det är vad jag lägger tid och energi på att hjälpa folk med. Mm. Okej, okay, nu tittar vi på den specifika träningen för det här. Om du tränar de här två musklerna över tid, då kommer du bli starkare.
Mm.
Och då kommer du känna dig lättare. Och så kommer du känna, jag har bättre självkänsla. Om det nu var definitionen du hade, till exempel.
Mm.
Men oavsett, så egentligen som du säger, det är ju skitsamma om det är självkänslan eller självförtroendet som suger. Man vill ju jobba upp det. Och då är ju snarare frågan hur man gör.
Yeah.
Då är en fråga, finns det någon så här typ life hack, skulle man kunna säga, med aktiva, aktiva val man kan göra i vardagen för att bygga upp det här?
Mm.
Som
absolut.
Du skulle så här, ja, men typ tre korta tips eller?
Ja, men ett jätteenkelt exempel när det kommer till självkänsla, det är ju, du smittar av dig på andra med din självkänsla, och andra smittar av sig på dig.
Mm.
Så att ifall du inser att du har problem inom ett område där du alltid tvivlar på dig själv eller känner dig värdelös och slår på dig själv, då kan du ju också identifiera att förmodligen så träffar du en väninna eller en polare där ni gör det tillsammans. Och det finns en poäng i att börja bryta de där mönstren.
Eller söka sig till folk som är bra självkänsla.
Ja, och det är det jag menar. Det blir som en konsekvens då. Att det första steget är då att bromsa sig själv i att prata med någon som heller inte har löst det.
Blind leading the blind.
Ja, på samma sätt som det handlar om gymmet. Jag menar, det är ju ofta liknelse till gymmet när det handlar om träning. Av att säga, varför skulle du prata med någon som har svaga biceps om man blir stark?
Mm.
Liksom. Så det finns en poäng då att du kan ha en bra vän som ni pratar om andra saker med, men inte just det.
Nej.
Och sen då kanske ventilera med någon som du känner dig tryggare med och som känns trygg. Så den bara smittar av sig av hur man istället kan se på det. Och då känner du dig lättare.
Mm.
Så det är ett väldigt så tydligt exempel på det. Mm. Sen tror jag väldigt mycket på praktiken att jobba med att vända negativa tankar.
Mm.
Och där är ju meditation fantastiskt starkt.
Mm.
Har du meditationsövning av att du bara kan lägga 10 minuter om dagen till att bli mer medveten om dina tankemönster i kombination med att du får träning på hur du bryter tankemönster, då är det otroligt kraftfullt för att förändra den typen av mönster ganska snabbt.
Mm.
Och meditation menar du nog, alltså när man 10 minuter inte bara tänker?
Jag gillar den tekniken som heter noting då. Så det är att du sitter, du andas och sen identifierar du vilka tankar som kommer upp. Mm. Så att du förstår vilka de är och sen så låter du dem passera.
Okay.
Så att säga, okej, här är en sån. Det vill säga att noting innebär att du identifierar den. Du säger så här, okej, det där är en tanke. Men inte att du ska gå in i den nu. Utan nu ser jag vad jag tänker.
Mm.
Det är som att du liksom låter ditt medvetande titta på den. Okej, och så låter du den passera. Ser du ungefär som en motorväg framför dig med bilar liksom.
Mm, så skyltar som åker förbi.
Ja,
som bara...
där kommer en till. Okej, det är den där. Ja, låt den passera. Ja, där kommer den igen. Och sen lär du dig genom att jobba med det där över tid. Att, vänta, jag har ju bara 3 tankar som kommer hela tiden. Och det i sig börjar göra att du med tid inte tar lika stor, dem på lika stort allvar. Det blir lättare att släppa dem under dagen för att du har suttit där och insett att den här kommer hela tiden. Det är ingenting som pockar på just nu som gör att den här är värre om 3 timmar än den var i morse. Och den låg bara där.
Mm.
Jag behöver inte göra någonting med den. Och då tappar den en del av sitt grepp. Så det...
Men det var intressant.
Jätteintressant.
Sen finns det en del av de övningarna som jag sen då gör i program. Eller, jag gör ju en kurs, jag släpper en kurs idag faktiskt för självkänsla.
Ja, den har jag hört om.
Yeah. Mm. Så där lär man sig precis det. Hur man börjar skriva ner sina mönster och bryter den typen av tankar. Så det kan vi prata lite senare
om. Så man sätter sig då och sen så tänker man på de här tankarna och låter dem gå. Och sen ska man skriva ner dem efteråt när man är klar.
Mm, precis. Ja. Så att du får för din egen skull då en
du
insikt.
Du kan se så att du kan gå tillbaka dagen efter. Nu. Ja. Mm.
Och det här är en av de coolaste insikterna. Ifall man ber någon man jobbar med som känner jobbiga, alltså känner jobbiga känslor för en ångestdagbok eller liksom tankemönster.
Mm.
Och så får du en uppgift att skriva ner sina tankar. Så dels kommer den första insikten vara, jag tänker samma sak hela tiden. Och det andra är när man gör det regelbundet, att de tappar sitt grepp. Och sen då kommer sista steget som handlar om hur gör man det för att skriva om dem. Man vill sortera dem först så man förstår vilka typer av tankar det är. Och sen så börjar man skriva om dem. Då kan du börja installera nya. Och det är otroligt
kraftfullt. Då tänker jag att vi går över lite till just då som vi är lite på. Att vara stark i sig själv i förhållande till andra. Liksom lite i relationer så.
Mm.
Och då är det den vanligaste frågan som folk liksom är, hur ska man sluta tänka konstant på vad andra tycker om en?
Mm.
Alltså hur slutar man bry sig vad andra tycker?
Bryr ni er mycket om vad andra tycker?
Nej, inte jättemycket. Jag kommer ihåg, jag tror faktiskt att det var du som sa det här till mig.
Mm.
Att när man ska dela sina åsikter, varför tycker du att din åsikt är så viktig? Varför är andras åsikter så viktiga? Varför är just den personens åsikt viktigare än dina egna eller det du tänker?
Mm.
Varför sätta upp någon på en pedestal typ?
Yeah, yeah.
Så jag är nog, nej, jag är nog inte jag så inte brydd faktiskt om andra tycker.
Jag tror man är rätt medveten, eller jag tycker att jag är rätt medveten om att så här, okej, men jag bryr mig inte så mycket om vad andra tycker förutom kanske de som är mig nära. Jag hade ju blivit ledsen om jag alltså visste att du tyckte illa om mig.
Ja, ja, ja.
Alltså, så. Men också att man vet att inte man kan vara omtyckt, att det är klart att folk snackar skit om en eller att så här. Mm. Alla kan ju inte tycka om en. Lite. Nej. Så att då kan man inte heller bry sig om vad alla tycker.
Nej.
Det där är ju en förflyttning som är stark. Jag menar, de flesta känner ju inte så.
Nej.
Så det är också intressant vad som har hänt som gör att ni kan känna så. Mm. En insikt är ju då, åsikter har ju väldigt liten betydelse.
Mm.
Och jag förstår att det är skillnad på de som är längre bort och de som är nära. Men en slutsats man kan dra är att alla bryr sig om vad andra människor tycker. Men frågan är vem man bryr sig om.
Mm.
Så att bara tänka, jag ska aldrig bry mig om vad någon tycker. Det är ingen bra målsättning. För att du blir inte en bra person.
Nej.
Så att däremot börja tänka på vilka människors åsikter har betydelse. Men också inom vilket område har vilka människors åsikter betydelse.
Ja, men för det där brukar jag säga till min mamma ibland. För hon är en person som verkligen, hon måste säga det hon tycker.
Yeah.
För hon, alltså hon känner att hon måste göra det. Men där är jag så bra på att sålla att så här, de här grejerna hon säger till mig som hon tycker och tänker, det är ingenting som jag tar åt mig av, för det är inga åsikter jag bryr mig om inom de här områdena. Mm. Sen finns det andra grejer jag bryr mig jättemycket om som hon tycker. Yeah. Men ja.
Ja, det är jättemognad. Mm. Och det där insikten är stark. Alltså, framförallt...
Den hade du inte förra gången, tror jag.
Nej, det hade jag nog inte.
Nej, det hade du inte. Vi var inne där på relationen till mamma, ja, som du kommer ihåg.
Ja.
Så att insikten är ju stor utsträckning när vi kommer till att så här, välja vägval i livet. Då. När någon kommer och säger, jag vet inte vad jag vill till mig. Mm. Vad ska jag göra? Jag vet inte vad jag vill. Då brukar jag ofta utmana till att säga, det vet du visst.
Mm.
Så blir de sura. Liksom. Och då, vad menar du? Ja, men, du vet ju vad du vill. Men du tänker direkt på vad andra människor tänker om vad du vill.
Mm.
Och det gör att du fryser.
Mm.
Ja, vad menar du nu? Ja, men, så fort du har fattat beslutet, liksom, du blir peppad på någonting, så ser du bilden framför dig och så tänker så här, fan, det här ska jag göra. Och så sekunden som du bara ska sätta ner foten där, så känner du att den marken är så här, fuck, vad kommer den här personen tänka om det? Och då i många fall, för många, kan det vara mamma eller pappa.
Mm.
Och så är det liksom, det är mamma eller pappa som fattar besluten, inte du. Och du känner att du måste få deras bekräftelse för att göra det. Och då kommer du en inre konflikt, för vet du om att de inte kommer kunna gilla det här, så kommer du känna, det här går ju inte. Så då säger du, jag vet inte vad jag vill, för det är lättare.
Mm.
Och jättemycket av mitt jobb på dagarna handlar om att navigera i den här terrängen. För att sen när man blir starkare då och känner att så här, okej, man kan välja vems åsikt som har betydelse. Men de flesta åsikter betyder inte så mycket alls. Om du börjar fundera på, när säger människor saker till mig? Och i många fall så säger de ju inte ens råd till mig. De säger bara vad de själva tänker om området. Och jag vill inte ha deras liv eller deras resultat. Varför ska jag bry mig?
Mm.
Men sen ska du också inse att om du börjar utmana din omgivning, så du gör saker som du verkligen vill, du känner dig stark och har en riktning, då utmanar du ju alla människor i din omgivning.
Mm.
Därför att alla som själva tänker att jag vill inte göra så, måste börja utvärdera sig själva.
Mm.
Den här personen kanske har rätt. Gör jag fel då?
Mm.
Så du får liksom hela trycket av människor i din omgivning på dig, energimässigt.
Mm.
Man kan ju känna det, speciellt om man jobbar med publiker som jag gör. När du säger någonting som publiken inte gillar, du kan ju känna trycket som händer liksom. Och det är spännande att börja förstå att det där trycket finns i relationer hela tiden.
Mm.
Men vi är jättekänsliga för energi. Vi förstår att så här, okej, nu var jag glad på ett sätt som vi pratade om nyss, att du känner att du mår fantastiskt, säger du. Nu är jag glad på ett sätt som provocerar folk till och med.
Mm.
Och det kan i vissa fall vara, eller hur? I vissa fall så är det så här, ja, men de kanske ser något hos dig, om du ska bara ge dem det.
Mm.
Som är så här, ja, men du kanske inte gör det egentligen då, säger vi. Men om vi säger att det är så då, du mår hur jävla bra som helst.
Mm.
Till och med det är provocerande.
Mm.
Det är så mycket av att känna sig levande, gå för det man vill, fatta liksom, beslut helt efter det man känner just nu och saker som många inspireras av. Men när du börjar göra det, så gör det ont i typ allas kroppar runt omkring dig.
Mm.
Så de börjar själva rycka i dig liksom och kolla, är det här på riktigt?
Mm.
Är den här personen sann? Och jag brukar ta liknelsen då till att man kommer fri i hockey.
Mm.
Så här, inse att när du har slagit dig själv fri och är på väg där.
Mm.
Folk, hela deras liv bygger på, de har fått betalt för att kapa dig.
Mm. Mm.
Liksom.
Ja.
Det är så här, det är det som hela deras nervsystem tänker och skriker. Och att i det börja då så här, vänta, just ja, det här är ju sporten. Tycker att det är kul.
Mm.
Och veta vad belöningen är.
Mm.
Det är en metafor som är stark. För att då börjar vi inse hur mycket personlig styrka som krävs för att göra det man vill.
Mm.
Och hur mycket respekt vi borde ge till människor som inspirerar oss.
Ja.
För vi förstår hur jävla mycket de har gått igenom.
Mm.
Och hela tiden går igenom.
Mm.
Och ska förstärka konstant.
Mm.
När en hel kultur börjar kapa personen för att den får uppmärksamhet och så vidare.
Mm.
Så att det finns ju en serie liksom insikter kring hur man blir bättre på att hantera andra människors åsikter. Men där i början så är det ju en insikt kring hur kan du bli bra på att de facto, och det här är den bästa övningen jag vet på det, skriva ner svaren på kommentarerna. Hitta din kaxiga vinkel på hur du ska hantera att någon försöker haka dig då.
Mm.
Ja, men säga emot liksom.
Ja, var bra på att säga emot. Hitta din inre röst att du istället för att bara direkt sjunka när du känner att någon säger så här, ska du göra det där? Eller jag tror inte på det där. Men vilken tur att jag inte frågade dig.
Mm.
Hitta de här snabba som är en känsla av att så här, låt mig vara.
Mm.
Jag ser det, jag ser vad du håller på med, jag förstår att det kommer från dig.
Mm.
Men skärp dig.
Mm.
Jag behöver inte dina råd. Du
är duktig på den typen av kampsport. Det är ju vad många människor som vi vet som kan banter är bra på.
Mm.
Eller hur? Någon kommer in och börjar så här, jaha, du har på dig det där idag. Ja, precis. Och du det där.
Mm. Mm. Gud, det där måste jag ska skriva ner några sådana lines.
Jag tänkte också, det är jättebra att ha.
Det är skitbra att ha.
Och tur att jag inte frågar dig. Ja. Det är en som jag kommer skriva ner.
Yeah.
När folk kommer med sin oönskade
det liksom, säger jag ofta åsikt. Till min mamma. Vilken tur att jag inte har undrat.
Ja, men att hitta en massa sådana religiösa kommentarer. Vi kan gå vidare på den som är det här. Jaha, okej. Okay. Jag kan inte minnas att jag frågade dig om råd. Jag gillar ju att dra ut dem där ganska länge. Så att det blir långa
utläggningar. Verkligen.
Att man känner så här, han är helt...
Jag kan faktiskt inte minnas. Jättebra. Han
är helt i sin egen energi. Av att man är så här, nej men, titta vad händer nu. Gav du mig precis råd om målsättningar? Som jag minns det så har du inte mål, va? Så där, för att bara visa att så här, jag har respekt, jag ser dig.
Mm, mm.
Men låt mig vara, för att här är du ett starkare djur. Så skärp dig.
Ja.
Liksom. Och det kan vi träna på i relationer, i nära relationer också.
Mm.
Att så här, hur gör man det då när det inte är banter utan det kanske är någonting som är väldigt nära dig på kroppen.
Mm.
Och det känns som att så här, det här betyder sjukt mycket för mig. Hur tar man hand om varandra i det?
Mm.
När man känner att så här, det här, nu är den personen på en terräng som är jätteskör. Och jag vill ge råd här. Men jag kanske också slår ner på den när den precis håller på att föda en ny idé.
Mm.
Det tycker jag är en av de viktigaste konversationerna man kan ha med sina nära.
Mm.
Så hur tar man hand om varandra när det är så där skört?
Mm.
För fan vad lätt det är att bara så här. Nej. Och bara slå sönder.
Gud, jag känner dock igen mig så mycket nu. För jag vet att alltså Buster brukar säga det till mig, att jag är hans största kritiker. Och det låter ju så hemskt.
Mm.
Och jag kan nog känna nu att jag kanske är den som, men jag kan tycka att han, eller du vet, ibland känns det som att jag måste sätta ner honom på jorden. För att så här, han har sjukt mycket ADHD. Och han har svårt att avsluta grejer. Eller starta grejer bara för att det är kul men inte avsluta det. Och då känner jag att jag är den enda som kan säga till honom att så här, nu måste du ta det lugnt.
Yeah.
För att det här, för det kan ju också vara, alltså alla failures tar ju på ens självförtroende och alla sådana grejer. Att så här, jag vill inte att, han är ju fantastisk, jag vill inte att han ska starta för mycket, utan jag vill att det han gör ska bli bra liksom.
Fattar, och den där är ju fin, den du säger nu.
Men det jag gör mot honom blir ju att sen när han kommer med en ny idé så bara
Ja, men nu är vi precis inne i det. Alltså det vill säga det dubbla där som är, hur ser vi till att ta hand om båda två här? Men för det du egentligen vill är honom väl, för du älskar honom.
Ja.
Det är ansatsen. Men till slut när han kan vara på dig om en, två, tre, fyra stycken, så blir det så här, alltså, jag pallar fan inga fler. Jag vägrar se dig misslyckas här och jag orkar inte ta liksom ansvaret för dig.
Nej.
Den konversationen blir ju, apropå att ta hand om varandra, det är den konversationen som är den viktiga. Som är det är superjobbigt när du kommer med en ny idé för mig. Alltså för mig också. Varför är det? Det är bara en ny idé. Nej, men för att jag älskar dig. Och för att jag sett det här hända. Och det enda jag vill är det här och det här. Så kan inte du vara schysst eller varsam mot mig när du kommer med en ny idé. Då har du respekt mot mig också. Det där samtalet som, för annars är det lätt att måla upp den ena eller den andra, alltså vet, den
ena är hård. Ja, för det är inte så att jag säger att idéerna är piss. De är jättebra, men det är bara så här, jag ser ju det logiska att så här, du har varken tid eller möjlighet att göra det här. Så varför ens ta upp det? För jag blir,
så det finns en dubbelt där. Så inte du känner dig dålig för att du skjuter ner hans idéer. Utan det finns också en anledning till varför jag gör det. Och så kanske man ska hitta ett space som är, kan vi inte få prata om idéer ibland på middagen? Men då vet vi att vi gör det i ett idé- och drömspace.
Exakt. Det kommer aldrig vara något som händer. Ske. För där är det svårt att veta vad som, alltså, för han köper rätt mycket grejer också. Och du vet, ibland vet man inte, så här, han skulle köpa liksom en sån här som svävare liksom. Och jag bara, men en svävare av alla grejer liksom. Vi behöver göra fasad, det finns massa grejer vi behöver göra liksom. Och där vet man ju, jag bara, är det här en idé? Eller är det här någonting faktiskt som han vill köpa, som han kommer lägga bud på? Och sen är plötsligt sitta och bara, ja men typ som alla hans bilar, att säga, ja men en till sån som halvt funkar, som du måste lägga tid på, som du inte har.
Ja, det menar, det bygger ju upp då, och sen så får du säga stopp för hur mycket vi kan prata om det. Men jag tycker att många känner igen sig i det, så vi använder det som en liknelse av att det bygger ju upp ett tryck eller en press på dig hela tiden, för att du känner att du behöver ha koll på saker. Och att behöva känna det är ju jobbigt. Och då bygger du upp mer och mer styrka och kanske blir hårdare och hårdare. Och om man kommer in i relation så märker man, fan vad hon klipper till honom. Och tänker så här, fan vad osympatisk hon är. Men man fattar inte år av
av idésprutande och blocket köp som jag liksom...
Men för det händer ju situationer som... Nu kan jag inte säga, jag vet ingenting om min relation i övrigt. Nej. Och nu går jag till en helt annan liksom, kontext. Men jag kan ju sitta med par ibland när någon vill att jag ska prata om det. Och sen så är ju då det första liksom, ögonblicket blir så här, fan vad obalans det är här. Och vad hård den personen är över en eller andra.
Mm.
Men det är alltid så att om du börjar gå ett par lager till så är det så här, det är år av det ena eller det andra.
Mm.
Så vem som helst skulle blivit sådär.
Mm. Ja, liksom. Men för det är såklart man förstår, jag tror Buster förstår väl också att det är inte så jag tycker att, alltså, att hans idéer är dumma eller att jag vill att han ska misslyckas.
Såklart.
Det är ju snarare tvärtom.
Mm.
Liksom.
Och det är fint att utgå från det. Man utgår från att människor vill väl. Men,
snäll tolka.
Ja, och det är schysst. Men sen vill man också samtidigt kunna den här kampsporten som är back the fuck off. Och vad håller du på med just nu? Och nu, på riktigt, så gör du saker som inte är okej. Okay. Så man, det där är ju liksom, hur hjälper man till att uppfostra varandra?
Men det här leder typ oss in lite på nästa fråga som är, hur parerar man att möta andras behov och begär samtidigt som man värnar om sig själv och sitt eget välmående?
Mm.
Hur mycket ska man ge, alltså in, alltså ge utan att få innan man riskerar att förlora sig själv?
Mm.
Mm.
Jag vet inte, två perspektiv på det. Det ena, alltså, ett är ju, det är en stor frågeställning som vi kan gå in i.
Mm.
Men det första är att det brukar inte vara så att någon ställer den här frågan om den inte har börjat gjort för stort avkall på sig själv.
Nej, okej. Okay. Så redan där har man...
Ja, men börjar du så här, hur mycket ska jag ge upp av mig själv innan jag känner att jag ger upp för mycket?
Mm.
Det är oftast en person som känner att den ger upp för mycket.
Mm. Det där var typ jag i min förra relation.
Ja,
tror jag.
Du ställde ju den frågan rätt ofta. Mm. Men hur vet man om det är tvärtom då? För det kan ju också vara ett problem.
Precis, men en insikt är ju också är att en stor del av att ha bra relationer är ju att den här, man ska kalla det för omogna delen av en som behöver jättemycket uppmärksamhet och vara sedd och allting handlar om mig som vi pratade på tidigare uppmärksamheten den behöver ju ge avkall eller till och med man skulle kunna säga psykologi dö för att bli en vuxen människa alltså det vill säga det finns en viktig jagutveckling i dig som människa där det ska handla om dig, tittar du på ett barn så är det liksom otroligt narcissistiskt du föds ju inte liksom som Guds gåva till mänskligheten direkt. Liksom. Utan du föds som att så här, ge mig allt. För jag måste ha det för att jag ska kunna överleva.
Mm.
Och sen långsamt så ska du förhoppningsvis bli mer och mer sympatisk.
Mm.
Och ska du sen bygga vuxenrelationer så, och speciellt bilda familj då, så behöver du ju faktiskt hitta ett sätt att den här självuppoffringen är vad du vill.
Mm.
Det här pratade vi om häromdagen.
Mm.
Alltså att offra saker för exempelvis barn. Alltså ens egen tid eller en massa sådana grejer. Och hur man är, väljer att vara som mamma. Att vissa kanske konstant är med sina barn. Mm. Och det på ett sätt kanske funkar jättebra för dem. Men till exempel exempelvis för mig så funkar inte det. För att jag har inte kunnat ge upp så mycket. Alltså jag vill jättegärna ha barn men jag vill inte offra hela mitt liv för mina barn.
Yeah.
Mm. Även om det låter lite egocentriskt. Men...
Från mitt perspektiv så är jag är helt blank i vad det låter. Mm. Utan jag är mer intresserad av hur fungerar det för någon. Så man ska vara mer intresserad av att säga okej, okay, så fungerar den här ekvationen för dig.
Ja, och
så
ska fantastiskt. Man, ja.
Och då börjar man bli så här, okej, okay, men så varför ska vi vara där och jobba då?
Mm.
Eller hur? Utan snarare med insikten då, har man gett upp för mycket av sig själv?
Mm.
Om man börjar känna, ja men det har jag ju. Då är ju svaret det.
Mm.
Du har gått för långt.
Mm.
Du ska börja sätta gränser. Men om man tycker att det är supersvårt att sätta gränser då. Då kommer vi in på hela den terapeutiska terrängen av nära relationer.
Mm.
Alltså vad är det som gör att jag känner att jag inte kan sätta gränser?
Mm.
Oftast kommer vi tillbaka återigen till uppväxten då. Och relationer man har haft till de närmaste. Där man lärde sig som barn att man skulle ge upp delar av sig själv för andra.
Mm.
Och så man fortsatt så på olika sätt. Eller så hade man en jättestark person man blev tillsammans med första gången.
Mm.
Som lärde dig att du ska ge upp dig själv helt för den.
Mm.
Till och med kanske på ett sätt som inte alls är okej. Okay. Och sen har du lärt dig den typen av relation. Och nu fortsätter du kopiera den framåt. Mm. Och då blir det ju absolut viktigt att ta spjärn eller sätta gränser. Och ofta så behöver du ju stöd, coaching eller personlig utveckling rent generellt. Men ofta terapi för att kunna ta den typen av liksom strider och göra den gränssättningen.
Mm.
Åt andra hållet då, som du ställer frågan, om man blir mer liksom, om man upplever att man ger för lite Ja, hur kommer man fram till det? Oftast så tenderar man vara så självupptagen som man märker inte det.
Nej.
Eller hur? Utan däremot kan man nog se det
man
på...
Man kanske har blivit tillsagd. Eller det kanske är någon typ som sitter där och säger så här, du ger mig för lite liksom.
Ja, ja, precis. Och då fortsätter ju den här övningen när det kommer till självrannsakan och självinsikt. Eller när det kommer till personlig utveckling handlar ju om att börja identifiera, vad gör jag då? Och är det här ett sätt jag vill vara på? Och på vilket sätt påverkar det andra människor runt omkring mig? Och se, är jag i en parrelation, skulle jag säga att de allra flesta kan inte dra de slutsatserna själv.
Nej.
Och du behöver ofta ha stöd. Antingen gör du det genom att du frågar vänner hur de lever och så börjar du samla liksom, olika information från det och så börjar du bygga din egen story kring det. Men oftast är det ju smart att gå och prata med någon för att bara så här, inse vad är sunt här och inte.
Mm.
Därför det kan ju också vara så att personen inte vill ha så mycket mer av dig. Men den vill ha dig närvarande mer.
Mm.
Börjar man titta på många relationer idag, speciellt när det kommer till telefoner, så känner ju båda ofta att de är så uppkopplade och så onärvarande så att de har ingen kvalitetstid.
Nej.
Och då kan det räcka med att man har en sån i veckan liksom.
Mm.
Där det börjar bli så här, ah, fan, det här är ju sjukt bra.
Mm.
Så nu börjar det kännas som att det är okej igen. Jag behövde inte ha mer än så.
Mm.
Men det är också insikten jag får av att prata med människor, att man känner väldigt starka känslor av att jag inte är sedd, jag får inte det jag behöver, det här funkar inte. Och så är det bara en liten pusselbit.
Mm.
Eller ett samtal där man känner sig sedd.
Mm.
Och så har man skapat jättemycket mer space och relationer man hade tidigare.
Det här var verkligen jag i min förra relation. Mm. Att jag begärde bara en dag. Eller att när vi väl umgicks var liksom närvarande och inte med telefonen. Att vi gjorde någonting kul tillsammans.
En gång i veckan liksom.
Yeah.
Ja.
Det var för mycket.
Det var för mycket. På tal om mig själv då, när vi ändå är inne på lite sånt, så är det här en fråga som jag lyssnare har ställt, men som jag också känner är liksom verkligen någonting jag undrar och jobbar på skitmycket nu.
Ja.
Och det är, hur vågar man lita på andra människor efter flertalet svek?
Mm. Ja, beroende på storleken på sveken. Det kan ju vara utmanande som en PT nu, och så kan du säga genom att gå vidare.
Mm.
Jaha. Det lät ju enkelt. Ja. Mm. Men de allra flesta som ställer den frågan har ju inte bestämt sig för att gå vidare.
Okej.
Okay. Och vad betyder det då?
Mm.
Ja, man håller fortfarande kvar minnet som vapen.
Mm.
Det vill säga, ifall du nu som jag ska träffa, så nu träffas vi, och så ska du börja en ny relation, så kommer jag känna på dig att du letar efter.
Ja.
Ja, den första tecknet på, då kommer det.
Mm.
Då är du liksom, du är beredd. Så du kommer bara skicka fram vapnet när du behöver. Liksom. Och så är det värd, jag förstår inte ens var det kommer ifrån. Liksom.
Nej.
För man går rakt in i det.
Mm.
Därför att man har inte jobbat igenom det och bestämt sig för att nu ska jag släppa det.
Mm.
Och då kommer frågan, men vad gör jag för att släppa det då? Kommer man oftast ganska frustrerat in som motkommentar.
Mm.
Men vad gör man då? Liksom? Ja, nummer ett, du måste bestämma dig för att göra det.
Mm.
Så först är det så, jag måste bestämma mig för jag ska gå vidare.
Mm.
Okej, okay, så vad behöver jag för att gå vidare? Ja, det är ju första övningen.
Mm.
Och där måste man vara ärlig med sina svar. Vad behöver jag för att gå vidare?
Mm.
Och nu kan väl jag bara, du vet, kasta ut ett par saker som man kanske skulle kunna behöva. Men det viktiga är vad man själv svarar. För vissa säger, ja men jag behöver tid. Jag behöver mycket tid. Det här kommer inte bara liksom passera. Jag måste få läka liksom. Jag vill inte ha att göra. Alltså, mina vänner håller på att putta ut med nya dejter och allt vad det är. Jag tänker fan inte gå på en jävla dejt. Jag orkar inte. Jag klarar inte. Jag måste ha tid. Så du kanske är det man behöver.
Mm.
Jag måste ut och resa, säger någon.
Mm.
Så här, jag vill göra, nu tycker jag att det är superinspirerande att prata med människor i det här spacet. Därför att vissa säger saker som de kanske inte är beredda på att de ska säga. Jag ska börja på, och så säger de någon sport. Eller alltså, de får någon impuls av att så här, det här tror jag kommer vara läkande för mig.
Mm.
Eller jag skulle bara vilja vara ute på en kväll där jag bara hänger med er, och så gör vi bara det där, och så vill jag göra, alltså det kommer liksom impulser på, det här tror jag är det som kommer hjälpa mig.
Mm.
Och det är ett spår av det.
Mm.
Det andra är ju att känna klart känslorna.
Mm.
Och det är ju någonting som är sjukt tufft.
Mm.
Därför att det är ju otroligt stora känslor.
Mm.
Har man blivit sviken många gånger och ordentligt sviken, då är det ju fruktansvärt mycket ilska och hur mycket sorg som helst.
Mm.
Och då ska man bara utvärdera sig själv på hur jag har känt det.
Mm.
Alltså, har jag gått med på varit så ledsen? Har jag varit så arg?
Mm.
Och jag har varit på, och då kan du ju hitta olika typer av metoder för att få ut den ilskan på. Du kan gå på kampsport och slå sönder den här killen som står med mixar där liksom. Ja. Och säga det terapeutiskt till personen. Jag tänker komma förbi mitt ex nu. Mm. Jag tänker fucking mörda dig. Eller?
Det är alltså, faktiskt att boxas.
Ja, boxning för dig.
Ja, det är så bra.
Eller?
Ja.
Så då har man så här, då får du, och det fina med den terapeutiska processen är, om du sparras tillsammans med någon som är bra på det, eller om du själv börjar lära dig det, då vill du ju rikta ilskan faktiskt mot ditt ex.
Mm.
Så att du faktiskt får ut det som du behöver få ut känslomässigt.
Mm.
Och det är oftast en träning, för att då brukar du både börja gråta och slåss samtidigt.
Mm. Perfekt.
Därför att kroppen fungerar så.
Ja.
De där känslorna sitter ihop, och det du vill är använda en öppning för att få ut dem. Du känner när vi pratar om att det triggas. Liksom. Så det kan vara ett område man gör i. För många är det ju liksom samtalsterapi på olika sätt.
Mm.
För vissa är det att gå på massage. Mm. Därför man tittar inte människan i ögonen.
Mm.
Fast man har mycket spänningar i kroppen. Så när personen börjar massera en så börjar man gråta.
Mm.
Det kan vara olika sätt man hittar, här får jag ut det på. Mm. Det kan vara att man lyssnar på viss musik. Mm. Eller tittar på en film som man vet att där är man med om exakt samma känsla. Så man tvingar ut det.
Mm.
Det blir som liksom en tub man trycker ut det sista ur. Liksom. Mm. För man vill bli av med de där känslorna. För de sitter i systemet. Liksom. Mm.
Det kan jag tycka, när man varit med om ett svek så har man en viss låt. Eller vi brukar ha det i alla fall. Mm. Så man binder till den händelsen.
Mm.
Och man lyssnar ju på den så mycket. Mm. Och sen när den väl börjar kännas uttjatad. Eller förstår man inte känner.
Yeah.
Känner samma sak.
Exakt, för jag har ju vissa låtar. Och sen när de kommer på. Vissa låtar kan fortfarande betyda någonting när de kommer på. Men vissa kan inte ens reflektera över att de har kommit på.
Just det.
Mm.
Och att man då kanske inser att oj, jag är verkligen över det här.
Tappat laddningen. Så att hitta sin process för att göra det. Men insikten, och för de allra flesta då, hur går man förbi alltså svek flera gånger? Då ska vi nog ta det på allvar och se storleken på sveket. Alltså det vill säga, det här är ingenting du skakar av dig bara, utan du behöver göra det till en process.
Mm.
Och också för sin eget skull och livets skull, fatta att så här behöver man behandla storleken på sådana problem. Så man inte bara säger, men jag ska liksom, jag duschar av med det och sen går jag vidare in i det. Och sen undrar jag varför jag kommer in i svek om och om igen.
Mm.
För nu handlar det inte om att trycka ner någon, men vi vill också inse hur lätt det är om man inte jobbar igenom sina problem, att man söker sig till samma situationer om och om igen.
Mm.
För man fångar inte de där initiala tecknena.
Nej.
Utan man tänker, nu ska jag fan bända gravitationen här och se till att det här funkar.
Mm.
Och så bara ser man till och ser till och se till och se till, och så fattar man att det här är, alltså, fan är jag på med?
Nej, men det är väldigt intressant, för jag började gå i terapi sen det tog slut med mitt ex. Och nu senast så kom vi ju fram till att jag har ju nog haft en magkänsla. Eller liksom min intuition har ju ändå någonstans visat mig lite också så här red flags och grejer som jag bara inte har lyssnat på.
Mm.
Och sen så pratade vi om andra svek jag varit med om i vänskapsrelationer och inser att där har jag också haft en magkänsla.
Just det.
Så det är lite som du säger, att jag har ju liksom hamnat i lite samma...
Du har liksom tryckt bort när du vet...
Ja, alltså, och hamnat i samma svek. Som vi pratade om, problem...
Mm.
Men och för men att jag inte har vågat lita på min magkänsla.
Just det. Och har ni kommit vidare där?
Nej, det var vår sista liksom session. Så då liksom kom jag fram till det och bara, gud, det är liksom... Ja, så det var väldigt intressant.
Får jag ställa följdfrågor? Varför har du inte litat på din magkänsla?
Men det är för att jag inte litar på mig själv.
Ja, men det var ju väldigt snabbt formulerat. Märkte du vad bestämd du var? Så här är jag. Det är för att jag har...
Nej, men det vet jag, har varit en grej som jag liksom hållit på med väldigt länge.
Jag förstår.
Ja.
Men vill du prova bara?
Ja.
Mm. Att inte gå till att direkt då hitta den säkra vägen till att bestämma hur du är.
Mm.
Vi pratar om det med självförtroende och självkänsla.
Mm.
Hur lätt det är, och det kommer ni märka nu om ni, alla som lyssnar, pratar med någon... en väninna om ett problem, och sen så frågar du varför gör du så där, så kommer man ofta ha den formuleringen.
Mm.
Alltså, det är för att jag är så här.
Mm.
Men det är spännande att utforska ditt psyke och svara på frågan istället.
Ja, då är det i så fall för att jag så gärna vill att det inte ska vara så.
Mm.
Som min intuition eller magkänsla säger.
Yeah.
Att jag gärna vill liksom förbise den.
Just det.
För att jag vill att det ska funka, eller jag vill liksom att, ja.
Yeah. Och berätta om det här med att det ska funka. Känner du den känslan ofta?
Vad menar du? Alltså att
jag... du ska lösa det.
Ja, men det, så är det nog. Absolut. Mm. Jag tänker att jag är en lösningsorienterad person och som löser och fixar allt.
Ja. Yeah.
Mm.
Du är positiv.
Mm.
Du fixar det.
Japp. Yep.
Ja. Yeah.
Mm.
Och när behövde du vara det första gången, tror du?
Det har jag faktiskt ingen aning om.
Eller hur? Mm. Det är en intressant fråga.
Ja.
Och enligt vem skulle du beskriva, ha lärt dig att du är positiv och alltid fixar det?
Det tror jag är mig själv.
Du tar ju typ den här rollen i alla relationer, vill jag också säga.
Ja, jag tar ju den liksom.
Att
jag
du ska fixa de här drinkarna och du ska göra det här, du ska vara the hostess with the mostess.
Och det var också så liksom intressant, för att jag var hos en tjejkompis i London för några helger sedan och hon hade fixat allt.
Mm.
Och jag var så här, det här är första gången någon har, alltså jag har inte lagt mig i någonting. Jag var verkligen så här, jag undrar vad vi ska göra, jag kommer komma dit. Hon hade fixat allt och det var liksom, jag har aldrig varit med om det.
Hur kändes det?
Det var så skönt och fint. Alltså jag blev nästan lite rörd när jag pratade om det.
Det är klart du blev.
För att jag kände så här, gud vad, nej men att det bara var någonting jag aldrig varit med om innan.
Fanns det fler känslor?
Vet inte.
Var det till och med typ obekvämt?
Jo, absolut. För jag kände mig ju så här lite liksom, jag ska väl liksom göra någonting. Yeah. Bädda sängen, plocka undan, alltså så.
Och hur fint vore det inte om det är det här du får uppleva framåt även i relation?
Mm. Ja, det vore ju otroligt.
Yeah. Men förstå vad obekvämt det kommer vara.
Ja, det kommer vara jätteobekvämt. Yeah.
Tänk hur mycket du kommer hålla borta, du vet, trycka. Nej, inte så mycket.
Ja.
Och ofta kan det bero på, nu känner jag inte dig så väl.
Nej.
Men ofta kan det bero på att man dels kan ha lärt sig när man växte upp att om någon gjorde så för en, då var man skyldig någonting sen.
Ja, det är så är det 100% att jag känner dig.
Och då gör ju det att man tänker, ge fan i att göra saker för mig.
Mm.
För jag tänker inte gå runt och bära skuld.
Mm. Men det där är intressant, för jag tänker ju så... om när andra gör saker för mig.
Mm.
Men när jag själv gör saker för andra, så gör jag det bara för att jag vill, för att jag tycker att det är kul. Och för att
man vill inte ha något tillbaka.
Jag vill absolut inte ha något tillbaka.
Fattar.
Så det är också...
Det är ju spännande, för både du och jag har ju svårt att be om hjälp.
Ja, jättesvårt.
Alltså även om man liksom ska göra något som är så lätt att be om hjälp, och det är inte heller så att det tar emot, men man, den tanken kommer inte ens upp, att man ska be om hjälp.
Mm.
Och då har vi ju en möjlighet då. Jag säger inte att man måste göra det, men här har man ju möjligheten att gräva i och ta reda på varför.
Ja.
För det här är anknytningsmönster.
Ja.
Det är alltså tidigt i ens liv, så om vi ser lilla du då växer upp.
Mm.
Och sen så av någon anledning, antingen kanske för att någon behövde eller för att någon sa åt dig, så börjar du ta hand om.
Mm.
Men åt andra hållet lär du dig också att när någon gjorde någonting för dig så var det skuld. Så ett klart som fan att du ser till att du tar hand om allt, överallt, så att du kan känna att det är rent.
Mm. Jag tror det är mer den. Jag tror det är den som är
skönt. Nu har jag fixat till alla runt omkring. Då är allting bra och ingen har någonting på mig.
Nej.
Så då kan jag gå vidare med mitt liv.
Backar
ut rummet.
Det är så jag.
Problemet med det är att du har inte relation.
Nej. Eller vadå inte relation?
Relation är ju att de annan får ge för dig.
Ja, att någon ger till mig också.
Ja. Jag menar, om jag då är uppsatt precis som du, eller hur? Så kommer du snuva mig på alla möjligheter att ge dig.
Ja. Ja.
Så då kommer ju människor som du kanske känner så här, fan vad jag är intresserad av honom, bli helt utestängda, för de känner att jag får inget space här. Jag vill ju vara den som, kanske. Och den där balansgången då är intressant att prata med människor om.
Mm.
Alltså en av de viktigaste sakerna jag skulle gjort då om jag började dejta är ju sånt här.
Mm.
Jag skulle pratat om sånt. Alltså så här, berätta om de här sakerna som hänt tidigare. Eller när du växte upp, vem var du då? Alltså, så man börjar få en insikt i vad är matchningar här som kommer fungera? Och är vi på ett visst sätt där vi båda två behöver en sak jättemycket, måste vi vara supermedvetna om det.
Mm.
Annars kommer vi konstant känna att vi inte är sedda.
Mm. Mm. Gud vad intressant.
Mm.
Nu får du släppa förbi andra så andra får ge också. Liksom.
Ja, jag får göra
men okej, om man gör så då i ett svek att man istället, alltså för det vet jag i tidigare relationer att om man har hittat svek eller blivit sviken, att man försöker leta nya grejer. Och ibland du vet att man kan nästan bli besviken om, man in, om det inte händer någonting. Alltså förstår du? Alltså lite mer som självförstörelse.
Berätta, att, så att jag förstår.
Ja men okej, så här. Vi säger
det är superkonkret.
Att, ja men mitt ex då, eller alla mina folkvänner typ varit otrogna liksom.
Och då, fan.
Ja, fruktansvärt faktiskt. Men dock känns det som att jag är liksom nu i en plats där.
Får jag bara fråga, liksom för att lära känna dig där. Hur har du förhållit dig till det? Eller så här, vad blev din, det är ju så jävla tufft liksom.
Men jag tror, det var liksom första gången var ju min första kille.
Ja.
Och då var ju liksom, alltså grejen att jag vet bara att så här, jag har ju varit skamsen typ.
Ja.
Sen nu tycker jag inte att det är ett problem längre. Jag känner inte att det hämmar mig i mina relationer.
Jag fattar, men jag tänker på hur hon som var med om det, alltså vad blev din liksom coping-strategi?
Alltså vet du vad, jag har ingen aning. Jag har ingen aning, jag tror bara att så här, för det, jag känner ju inte heller att jag har, det enda som jag har känt är att jag kanske typ, jag vet inte riktigt, jag kanske inte har förväntat mig så mycket. Och sen också att jag då liksom, ibland, i vissa fall har de här relationerna fortsatt. Till exempel typ som den nuvarande jag är nu. Och det var liksom, jag var lite manisk i att hitta ytterligare svek. Förstår du? Så att han, vi ska säga att han somnar. Jag går igenom hela mobilen i adrenalin liksom. Och sen hittar jag inget.
Oh, fy fan.
Och blir lite ledsen. För det var ju samma sak, jag efter den första otroheten tycker jag att min intuition, alltså jag har haft väldigt bra magkänsla. Och efter första otroheten så var, fortsatte den vara. Men sen efter, jag tror, alltså kanske typ tredje, så tror jag att jag liksom, att jag fick så mycket hjärnspöken så att den fuckade liksom ur.
Ja, fattar. I början så blev den här känsligheten för det någon nästan superkraft liksom.
Exakt.
Och sen så tiltar den över och blev liksom
en besatthet typ, snarare att man ville hitta fel liksom.
Och det är väl en rimlig konsekvens. Jag tror bara att många kan känna igen sig i det där. Alltså jag menar, för att du är just liksom serietraumatiserad. Det här är ju liksom, så vi bara förstår storleken på det. Det är väldigt
mitt
tuffa,
första trauma.
Ja men det är supertuffa saker som sätter spår för hur du ser på relationer. Att alltid rusta sig för att bli sviken.
Men jag trodde faktiskt inte heller att man skulle, eftersom att alltså, de flesta har gjort slut med, och sen då var ju min nuvarande pojkvän, men det var ju liksom så många, vi har varit ihop i 9 år, så det här kanske var 8 år sedan. Men jag trodde ju aldrig att man heller skulle komma över det. Alltså jag trodde ju alltid att det skulle, som vi har pratat lite om, att liksom efter ditt ex var otrogen, att det ligger kvar så mycket i hjärnspöken. Men att det kom ju till en plats där det faktiskt var precis som du nämnde lite innan, att så här, någonting bara släpps.
Alltså, just det.
Man, man känner typ hur liksom, jag behöver inte längre snoka. Jag känner inte att jag har det, utan nu känner jag mer att så här, skulle någonting hända, skulle jag förmodligen få reda på det och få ta mitt beslut då.
Skönt att vara på den platsen
istället. Jätteskönt, men det tog ju typ, jag tror att det tog 2-3 år för mig att hamna där. Jag snokade hur länge som helst och ville hitta saker. Och
krasst kan man väl säga då, utifrån liksom psykologiskt perspektiv, du var oerhört ledsen och arg väldigt länge. Och det tog sig uttryck då i ett då väldigt maniskt beteende. För det tenderar vara så för många. Alltså det vill säga, vad som ligger bakom den här typen av väldigt så här, tvångsmässiga beteenden. Väldigt starka känslor av ilska och sorg.
Som man bearbetar i det här.
Och i vissa fall så gör man det. Alltså i vissa fall så bearbetar man det. Så man kommer till en punkt så det lättar. För vissa så fastnar man i det. Och man har manin eller tvångsbeteendet resten av livet.
Det är det vad jag var rädd för. För jag verkar ju inte snoka liksom i hans mobil resten av mitt liv. Jag kommer ju, alltså det kommer ju inte orka. Ta för mycket energi.
Ja, såklart. Liksom. Och förhoppningsvis då har andra saker då i relation lett till en trygghet som gör att det där släpper då. Så kan man känna, du vet, det händer andra saker i livet som gör att du blir mer nyanserad eller balanserad då. Men för vissa som kan känna igen sig allt från liksom ätstörningar till väldigt maniska beteenden i relationer. Det handlar om från början att man har blivit väldigt skakad. Och så den ilskan och sorgen som ligger och nöter där uttrycker sig genom beteenden som man knappt fattar själv.
Men det hade man ju velat nöta på något annat sätt. Jag hade ju inte velat snoka egentligen. Nej.
Du hade ett sätt då, så kan jag raljant och kanske lite skämtsamt säga så här, ja, egentligen skulle jag suttit i en soffa med en terapeut och gråtit i liksom några år.
Ja, men det hade nog varit en fantastisk idé faktiskt.
Men det hade man inte råd med back in the days.
Nej. Nej, men jag tror inte heller att så här, jag har ju alltid velat gå till psykolog mest, alltså även om jag då inte är djup, så då säger vi situationstecken. Men att så här, gå till en psykolog bara för att prata, men jag är ju också rädd att den ska, Alltså att man ska då få upp saker som man inte har tänkt på innan, förstår du? För jag är ju nöjd nu.
Mm.
Att man ska få upp saker som man inte reflekterat eller tänkt på, som men sen kommer det, bli ett problem.
Kan inte det vara skönt, för då tänk om det händer, känner du oförberedd på det?
Ja, men, ja, jag vet inte tänk riktigt. Jag är lite den här gamla, så här, varför gräva i något som är bra? Eller förstår ni? Det finns absolut inget talesätt som är så.
Men jag har verkligen förstått den, eftersom det var ju den här liksom lite grabbiga jargongen också. den är ju så. Den är ju så. Varför löser någonting som inte trasigt?
Jag är verkligen min pappa, norrländsk.
Ja, men du, det är väl förmodligen väldigt mycket plockat från honom, såklart, som går ner liksom. Och det finns inget svar där, såklart, för vad som är bäst. Alla behöver få fatta sina egna beslut, men ni vet ju vad jag tycker liksom, med tanke på vad jag gör.
Ja, precis.
Bena ut och ta tag.
Ja, men också så här, jag vill bara säga det till dem som känner igen sig just det där, att så här, varför kan in och gräva? Jag tror att vi generellt, och jag vet från alla vänner jag har vuxit upp med också, är så rädda för att det finns spöken som på något sätt ska bara så här övermanna oss och förstöra allt.
Mm.
När liksom alla de genombrotten genom ens liv beskrivs som de mest meningsfulla man kan ha. Liksom det är så här, det kanske var svintufft, men det är så här, ha, vad lätt allting blev. Vad fan är det frågan om? Jag fick ju runt och bara på det där liksom. Så det är väl bara,
det är väl ingen som har kommit ur liksom sämre från någon sorts terapi.
Nej, det tror jag inte. Men jag bara får den känslan, eftersom att så här, jag tycker ändå att jag har copat rätt bra med det själv, även om det tog tid. Jag kanske borde absolut gått till en psykolog då, men att så här, nu är ju allt som frid och fröjd. Jag vill liksom inte komma tillbaka och vara så här, jag känner att jag inte fått svar på de här frågorna om någonting som hände för.
Men är det inte också en del då, så bara försöka spegla dig i det, är det inte en del av det då också att det här beteendet som du var så jävla orolig för att du skulle liksom aldrig försvinna? Och de känslorna av ångest eller sorg som var så tuffa liksom. Att du är rädda för att det kommer vakna upp igen då.
Eller kanske, ja.
Så att då, jag vill fan inte tillbaka till att bli manisk igen.
Nej, jag vill inte tillbaka till att försöka. För nu har jag, tror jag bara kommit till den insikten att så här, det vi pratar rätt mycket om, att så här, jag kan inte styra. Alltså vi kan ju inte göra någonting åt om en person väljer att svika en.
Yeah.
Man kan bara välja vad man kommer göra efter det och kanske liksom inte vara förberedd för liksom det. Men,
jag fattar. Nej, men det, då märker, alltså, det märker ju superkänns. Jag kan känna igen mig jättestarkt själv från liksom att ha haft den här, du vet, skakande panikångesten till den månad att jag så här undrar om vill man leva liksom. Att då tänka, ska jag gå in i terapi och börja så här, snälla kom tillbaka.
liksom.
Det är ju inte det första som man tänker, såklart. Men det fina med att ha gått många vändor i det är ju att även om många tuffa känslor kommer tillbaka när man jobbar med dem, så är det som att liksom, ja, det är så viktigt ändå. Det är så värdefullt.
Lättar,
det gör mig liksom
mycket
bättre.
Berättat, liksom.
Ja, för att de ligger ju där liksom, tillbaka till det här med att saker lagras i kroppen. Det är helt otroligt att det funkar så. Så bara, va? Det här är ju en känsla från jag var 13. Vad fan kommer det? Jaha, det var lite av den kvar.
Ja, men det är ju lite det, för jag funkar också så som person att oftast, alltså jag kan tycka det att blir man ledsen eller så, jag vill gärna bearbeta det själv. Och kanske inte prata med folk. Utan man vill ju liksom vara själv i det. Och så här, ja, men vi säger att jag och Buster har bråk och jag blir ledsen, då är jag så här, nej, men nu behöver jag så, vi pratar inte om det, utan jag behöver vara själv och jag behöver liksom sitta själv med det här, och då blir det ju ännu mer, eller då går hela den grejen emot vad man, hur man själv brukar copa problem liksom. Eller,
hur menar du?
Hur jag själv brukar, ifall jag får ett problem, då hanterar jag ju det på ett visst sätt, med att sitta med liksom terapeut och prata och bena i saker.
Jag kan ju relatera jättestarkt. Alltså det är precis så som jag själv har copat med saker också. Men sen inser man ju att varför gjorde jag så då? Varför behövde jag copa med saker själv? Och stackars liten. Alltså,
ja.
Så ska man ju inte vilja att ens egna barn copade med saker.
Nej.
Man går iväg på sitt rum och stänger dörren för att hantera sin sorg.
Jag menar, men jag tänker, man kommer man fram sig till lite vettiga saker
själv.
Ja, kan också,
kommer
man,
du inte ihåg vad som hände mig med mitt ex, att han hade suttit och tänkt lite själv?
Jo, men i en kvart typ.
Nej, jag är tvärtom. Jag pratar med alla.
Men det var ju för jag blev ju så chockad när du ringde till mig när han hade varit otrogen. För jag vet att så här, när Buster var otrogen, då vet jag också att jag så här, ringde en tjejkompis, men jag behövde komma ifrån huset liksom. Men hade jag varit själv, eller förstår du, då var jag så här, jag blev ändå chockad av att du ringde och så här, kunde ta det direkt. Och berätta det, att jag så här, oj men gud, För jag visste ju knappt vad jag skulle säga, för jag var så chockad över att
att jag hade ringt.
Att du ringde och berättade det.
Men jag är helt tvärtom. Jag säger, pratar gärna med alla om liksom det jag går igenom och känner. Men det gör jag också för att jag gärna vill ha folks råd. För att jag inte litar riktigt kanske på min egna. Vilket är jättedumt, för man behöver inte ha allas. Man ska ju gärna välja kanske vissa personer som man tar vissa saker med.
Jo, men det fina här är ju att vi kan se två mönster då. Alltså tänk dig liksom på ett spektrum. Och så säger vi så här, det finns ju att vara hälsosamt delande av sin sorg. Det är ju läkande. Alltså om vi bara ser framför oss som djur liksom. Hur som flock skulle vi hantera ett problem? Någonting går sönder hos någon. Då vänder man sig till andra. Det är det som är hälsosamt. Och säger, det här har gått sönder hos mig. Och där får man då, motsvarande man lekte man var små, jag tycker det är en fin scen. Tänk att någon skadar sig, jag gillar sig. Då ska ju, om det är en sund lek, så stannar ju leken. Alla tittar på den, man kollar hur illa är det. Liksom, är det bara så här att den personen själv tittar på det och säger så här, jag kan liksom borsta bort det och liksom fortsätta, tog alla med igen. Och i vissa fall så var det så att man gick närmare och så stannade man en stund till, alla tittade på det, så fick personen liksom läka. Och så var man tillbaka igen. Eller var det för stort, då kallar man på en förälder. Det är ju vad den hälsosamma flocken gör. Liksom. Men sen finns det som också är overly dependent. Alltså man är för nära. Tillbaka till det här med att inte känna igen sin egen röst. Utan man har kanske då till och med haft åt andra hållet, när någonting har hänt när man växer upp, så hade man till och med en förälder som kanske inkräktade i hur man skulle ta hand om det.
Ja, exakt. Så här skulle, ja.
Så du fick inte reda ut det själv.
Nej.
Utan dens inre röst skickades rakt in i dig. För att den blev så orolig.
Ja, men det här var alldeles för farligt. Du kan inte gå, du måste direkt sätta dig och vila.
Ja. Liksom. Och vad händer då istället? Då händer det så att du kan inte lita på din egen röst för läkande.
Nej.
Oh, Gud, det är så små grejer.
Ja. Så du måste titta på din förälder, hur skadad du är. Kom ihåg det här, hur man ser på barn när de tittar på föräldern, hur de ska reagera på sin skada.
Ja, det är faktiskt kul, för det är ju vissa gånger, för där, jag är väldigt hans mamma, men jag kan säga i många fall när de gör någonting, det som ser ut att göra mest ont, alltså då kan jag kolla på dem och bara, vad kommer ske nu? Och det är såhär, det gick bra. Och sen typ en liten liksom ramlar i skrapsår. Nej, men gråter floder liksom. Och jag bara, förstår, du bara, det ser ut som att du fick en hjärnskakning, men det här skrapsår, men då får man ju bara...
Man får åka med där, och sen är ju tanken då när man blir vuxen själv att man ska börja reda ut, hur verkar det som att min setup ser ut nu? Och vad är en hälsosam setup? Är det så att jag behöver hitta mer av min inre röst och lita mindre på andra? Och först ta en liksom hypotes, så här, jag tror det är så här jag ska göra, nu ringer jag och kollar, jag finns där för mig. Och då måste man ofta börja beställa människor runt sig. Man ringer upp dem kanske direkt när det händer. Fast man säger, jag vill bara ha någon på andra sidan luren. Så jag får gråta. Liksom. Och det räcker. Och för andra är det att så här, jag måste träna på att ens vara i samma rum som någon. När det känns som att livet skakar. Och allt för att bli...
Men kan inte det, för jag tänker ju typ att det beror på att jag gillar att vara själv. Eller alltså, förstår att, och, så att det är egentligen inget fel att jag vill vara själv när jag är ledsen. För mig är det liksom så här, jag älskar att vara själv. Jag tycker det är jättemysigt och härligt att bara få vara själv.
Ja. Och det vill vi absolut inte ta ifrån dig.
Nej.
Så att du tycker att det är mysigt och härligt att vara själv, det är inte den delen jag kommenterar på.
Utan nej,
utan det är ju när liksom, det här händer och du känner att du, och det här är nervsystemet då, du känner att du inte kan lita på någon i det här, och så drar du dig undan.
Men jag tror snarare, vet du, jag tror att det är att jag skulle känna nu, för att jag vet inte, så här, vi i scenario att någonting så här hemskt skulle hända igen typ. Jag tror jag kanske skulle känna skam. Eller det är det jag får lite känsla av, att, så här, att det skulle vara skamset att ringa och behöva berätta. Eller behöva säga till någon att så här, oj, det här har hänt igen typ. Kanske.
Och då lär vi oss om dig. Det vill säga, när du har ett problem så känner du skam, för skam, det borde du inte ha.
Nej.
Nej.
Och då hade du lärt dig då, när du kanske kom med problem till någon. Och de bara, vad fan är det där ett problem? Skärp dig. Och då kände du dig avfärdad. Och då lärde du dig att, aha, okej, okay, det enda jag ville vara, bli sedd och älskad i det här. Men det gick inte. Och det här tänker jag fan inte vara med om igen, för det gjorde så jävla ont. Så då går jag och gör det själv istället. Och sen kommer jag ut med lösningen. För då blir jag duktig.
Ja. Jag bara, jag tycker fortfarande det låter fantastiskt. Nej, jag skojar. Nej, men jag fattar.
Vi alla har ju, som vi bara förstår, så dels fan vad fina ni är som är så sårbara kring det. Men jag tror att vi hjälper så många för att förstå att så här har våra uppsättningar sett ut på olika sätt. Liksom. Mm. Och insikten av att så här, ju mer jag lär känna det så kan jag börja prova grejer. Mm. Jag kan liksom så här förstå, prata om det, och bara att jag pratar om hur jag känner när jag blir ledsen eller tycker saker är svårt. Det i sig är bra för mig.
Mm.
Därför att då jag istället för bara gå rakt in i reaktioner så kan jag äga reaktionen.
Mm.
Och det är ju vad bra relationer över tid är.
Mm.
Liksom hur de är gjorda. Man fattar varandra. Aha, nu är hon där i det. Jag ska ge henne det här. Men jag kan också fråga, vill du ha min axel?
Nu kommer det handla lite mer om dig.
Jaha, ja.
Spännande.
Från oss till dig.
Vad skulle du säga till ditt 20-åriga jag? För du gav dig in här när du var 21.
Yeah.
Mm. Så att 20 så måste du ändå fortfarande varit lite...
Men så här... Får jag börja fint då? Älskade Johannes. Fan vad jag tycker att din drivkraft är cool alltså. Den här liksom att kasta sig in i saker som du gör nu och inte bry dig om alla hinder. Förtjänar så mycket respekt. Men du är också liksom, du är också ledsen och sårad och tycker saker är väldigt tufft. Så det kommer bli bra. Lita på att det kommer bli bra. Men se också till att inte skjuta på de där sakerna som du blir nervös av. Gör fler av dem. Och gör dem snabbare. För du är inne liksom i en tid där du kommer utmana dig själv sjukt mycket nu. Så skjut inte på någonting, utan ta dem bara. Liksom.
Fint, jättefint.
Jag vet inte vad man själv skulle ha sagt till sitt... Du, ja, jag fyller ju 30 år, men du är fortfarande 20 år.
Jag är 20. Ja.
Okej.
Okay. Hur ser ditt liv och din vardag ut då, Johannes?
Lilla frågan. Hur ser ditt liv och din vardag ut?
I veckodagarna liknande.
Nej, men det är en ganska härlig variation. Och jag har ju under de senaste åren liksom byggt upp ett team som gör att jag har privilegiet att bli ganska... komma till dukade bord, om man säger så. Mm. Så att jag sitter antingen framför en person eller ett par personer. Eller så sitter jag tillsammans med en grupp eller står framför en grupp människor. Eller så skriver jag text eller så sitter jag och spelar in text. Eller så sitter jag i dialog och spelar in. Det är väl liksom de formaten jag gör saker i stort sett. Och sen så är det allt från artister, elitidrottare, företagsledare, snabbväxande bolag och hjälper team att bli mer högpresterande.
Mm.
Sen tränar jag väldigt regelbundet, får massage väldigt regelbundet.
Gud vad trevligt.
Går i terapi, olika typer av terapiformer som jag tycker är härligt och kul, och gör mycket näringstester och sådär.
Mm.
För jag har lärt mig att ta hand om mig själv nästan som en elitidrottare när det kommer till liksom att prestera.
Mm.
Och utöver det så...
Alltså det där lät jävligt mycket, hur hinner du? Det var det enda jag kände.
Nej, men det är väl fördelen då med att ha ett team och ha lärt sig
som
det över lång tid.
Bordet.
Att säga. Ja, men så går mellan saker. Och sen träffar jag vänner och pratar om saker som jag är jävligt intresserad av. Jag är ju nördig liksom.
Mm.
Och sen familj.
Mm.
Ja.
Mm.
Mm. Det är typ...
Det var typ det lilla liksom.
Yeah, yeah.
På tal om familj så är det ju många som har frågat om du är släkt med Anders Hansen.
Ja, vi är tvillingar.
Nej.
Det är...
alltså jag såg en bild på honom och jag bara nej.
Det hade väl varit fint. Jag är ja, men hedrad av att dela samma namn som någon som har gjort väldigt mycket nytta för svenska befolkningen när det kommer till både hälsa och träning och sådär.
Mm.
Så all cred till hans mission.
Mm.
Men ni är inte släkt.
Inte släkt.
Men du, vi nämnde det lite innan, men du har ju en webbkurs som startar idag.
Ja, idag på självkänsla, som heter Stärk din självkänsla.
Mm.
Och det är så jävla fantastiskt att vi kommer ge era lyssnare ett erbjudande.
Nej, det är fantastiskt.
Så på trissor.
Ja,
kanske vi kan.
Precis. Det släpps idag, 20% får man i rabatt när man köper kursen med koden MåndagsVibe.
Är det med O eller A då?
Det är MåndagsVibe med Å.
Ja, MåndagsVibe. Ibland kan det vara MåndagsVibe. Liksom.
Ja, som men gäller måndags fram till 7/5. Och så hittar man kursen på johanneshansen.com. Kostar 290 kronor. Och det är precis ett träningsprogram då. Kort träningsprogram som handlar om att dels då ta de här tankarna vi pratade om, skriva om dem, hur man tränar på det, hur man vänder negativa tankar och hur man sen gör som man vill och känner som man vill känna när man tränar sin självkänsla.
Mm.
Så att du vill liksom både förstå förflyttningen av tankarna men sen också kan göra de sakerna du vill göra trots att du tycker att det är jobbigt.
Mm. Gud, jättebra. Ja.
Okej, så det kan man hitta på din hemsida och då ser man liksom tid och plats. Alltså, det är på online men
det är online som man kan titta på när man vill.
Ja, när man vill. Okej. Okay. Ja. Jag tänkte att det var så live.
Nej. Okay,
ja.
Så johanneshansen.com så finns den där.
Mm. Och annars hittar man dig på din podcast, din Instagram.
Jag skulle verkligen rekommendera att följa din Instagram om man vill ha lite så här varje dag mental tips liksom.
Just det. Ja. Ja, och så vill man fördjupa sig så går man bara till podcasten som heter Johannes Hansen podcast.
Mm.
Det här var ju ett jävla nöje det här.
Ja, men det var skitkul att ha det här, verkligen. Ja,
alltså vi lär oss så mycket varje gång.
Jag tycker det är så. Jag känner mig också typ lite djupare för jag kommer ju lite djupare också. Ja.
Och sen är det så, jag älskar bara dina paralleller till nummer ett, träning, och nummer två till barndomen. Och så här enkla grejer som man kommer ihåg när man var liten. Mm. Som du sa, när man liksom slår sig. Vad som, alltså, det blir så mycket enklare att ta på det.
Men det är så det är mycket enklare att få det visuellt, att man förstår precis varför man är på vissa sätt.
Ja, jag fattar. Vad kul. Det gör mig glad. Det är ju väldigt härligt att hänga med er. Mm. Ni har ju en grym energi. Cool. Trots att ni är väldigt självupptagna. Jag skojar.
Tack så jättemycket för att du gästade.
Tack.
Ha det.